I slutet av förra timmen så kom vi alltså fram till detta att mycket av Guds mål med våra liv är att föra oss till tacksamhet. Och jag vill peka ut en bild för det här som jag tycker är så inträngande. Och det är bilden av Josef och hans bröder. Josef fick i drömmen se hur hans bröder så att säga bugade inför honom. Och sen var han lite oförsiktig och berättade för sina bröder. Det ska man inte alltid göra. I synnerhet inte om bröderna är större. Så som i detta fall. Det var ju flertalet. Utan de härsknade ju till på Josef. Och tyckte plötsligt att han hade blivit ett problem i deras liv. Och så skulle de göra sig av med problemet. De kastade honom först i en brunn. Och sen så fiskade de upp honom i brunnen. För det var torrt i brunnen. Och så sålde de honom till några araber som kom med kameler. Och han fick följa med som slav. Och så såldes han i Egypten och Potifar. Och ni minns det här. Och magra nöt och feta nöt. Och hungersnöd. Och så kommer bröderna. Och just i detta. Att Josef då har möjligheten att hämnas. Men avstår. Just i det. Ligger så att säga både deras tacksamhet och den underordning som Josef hade sett från början när han såg i drömmen hur de andra brödernas kärvar bugade sig för hans kärv. Och där är det ju alltså märkligt nog på det underfundiga viset att det är brödernas synd som just leder till att allt går i fullbordan. Och egentligen vet jag ingen bättre bild av Guds allmakt än det här. Att han kan använda sig av det uslaste råmaterial, till och med våra synder. För att få sin vilja igenom. Det är inte dåligt, om jag får uttrycka mig lite banalt. Hela hans avsikt med ditt och mitt liv bygger inte på vårt samarbete, utan faktiskt bara på hans allmakt. Alla hans historiska avsikter bygger inte heller i första hand på vårt samarbete utan på hans allmakt. Synden är ett uppror emot Gud och är ändå inget hinder för hans avsikter. I samma stund som man säger det så känner man ju det knakar i hjärnkontoret. För det här blir ju så att säga ett nummer för stort för oss. Och ändå är det sant. Och den tryggheten har vi alltså som Guds barn. Vilket inte alls är någon sorts vad ska vi säga, frihetsbrev till att leva loppan. Det önskar vi ju inte. Men vi har alltså den tryggheten i våra liv. Att trots detta att Gud ger oss friheten att handla. Så kan han använda allt för att få sina syften igenom. Nu läste vi förra timmen just om den här berättelsen om farisén Simon och synderskan i Simons hus, som vi brukar säga. Och vi upptäckte plötsligt att det var hon som blev tacksam och därmed förvandlad. Det var ju inte så att Jesus älskade henne mer än Simon. Men hon var mottaglig. Och att jag vill ställa fram det här som så att säga en nyckel till Paulus teologi. För det är ju som Petrus skriver i sitt andra brev att en del av det Paulus skriver är svårt att förstå. Och själv säger han att även om jag är klen som talare så är jag inte klen i kunskap. Det kan man också hålla med honom om. Ibland kunde man önska att han hade skrivit lite enklare. Men om man lägger Lukas evangelium och Paulus brev sida vid sida så får man väldiga aha-bryggor från det ena till det andra. Det är som att köpa en bildbilaga till en konstig text, va? Efter vad det är så får man lite bilder och diagram och sånt och så begriper man allt sammans plötsligt. Och jag tänkte vi skulle läsa lite i sjunde kapitlet, för det är ju ett kontroversiellt kapitel. Ska du ha skoj en eftermiddag eller en kväll så bjud hem 10 teologer. Gärna från lite olika skolor och så fråga om det här gäller före omvändelsen eller efter. Sen bör du försiktigtvis bära ut alla knivar och gafflar för att det kan vina projektil genom luften fortare än man anar. Det är ju sån här gammal kär knäckfråga, eller hur? Romarbrevet 7. För vi känner ju alla igen oss på ett vis, va, i Paulus ord att det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte ville gör jag. Och det konflikten i allmänhet brukar gälla är ju detta att Paulus som var apostel, det kan väl inte gälla honom i alla fall, det kan väl inte gälla oss heller, fast det gäller ju oss, fast det borde ju inte gälla oss. Och det skulle inte gälla oss, och så här borde det inte vara, men så är det i alla fall. Och så blir det lite hit och dit och fram och tillbaka, och man undrar vad är vad. Och då tycker jag att det kan vara väldigt lärorikt att tänka på Petrus, och det som jag lite försiktigt kallar för hans två omvändelser. Första gången i båten vid Genesaret och andra gången på stranden av Genesaret efter uppståndelsen. Därför att tiden mellan det här, där det är ju en tid då Petrus försöker att tjäna Herren utifrån sin kunskap om hur man gör och hur det borde vara. Herre, om det är du så säg till mig att komma till dig på vattnet. Jag hade tänkt att jag skulle få lära mig att gå på vattnet nu. Och det finns ju så att säga en tid i våra liv då vi är väldigt inställda på andliga tekniker. Då bön är, ja, hur gör man nu när man ber? Och nu ska vi riktigt tränga in i böneteknikerna här. Och så ska man bli så väldigt slängd i bönetekniker så det blir nästan som att mjölka far på veckopeng som man inte vill ge. Och till sist så kanske man nästan går vilse i det här. Och så kan slutstationen heta som det står i Romarbrevet 8, vad vi rätteligen bör bedja, det vet vi inte. Men den heliga ande manar gott för oss med suckar utan ord. Jag måste säga vilken vila det har blivit i mitt liv sedan jag hittade det. Jag vet ju inte vad jag ska be om. Romarbrevet 8 och 26 eller vad det är. Och det tycker jag att jag är ideligen i sådana situationer när jag inte vet vad jag ska be. Och jag måste säga att jag använder allt mindre ord i mitt böneliv. Det är bara att sitta tillsammans med Herren en stund och hålla tyst. Jag har ju upptäckt under ett snart 27-årigt äktenskap att riktigt god gemenskap är ju när man kan tiga ihop. Vi vet ju ändå vad vi menar när vi sitter och tiger, Marianne och jag, om vi gör det. Vi vet ju vad vi har varann, och det vet ju min himmelske fader också. Och så liksom efter ett tag faller alla de där tricken av en, va? De karismatiska knepen. Och till sist så får man komma in i det barnaskap som består i att jag vet ju faktiskt inte vad jag ska be om, men det behövs inte heller. Den heliga ande är ju med här och manar gott med suckar utan ord. Och alltså det finns ett mer eller mindre långt stadium, tror jag, många gånger man kan urskilja i alla fall, i den kristens liv. Då man är inställd på att förvärva en kunskap, inte om vem Gud är utan i hur man gör. Ni rannsakar skrifterna för att ni menar er i dem ha evigt liv, men dessa vittnar om mig. Dit kan man komma så småningom, dit kom Petrus så småningom. Det yttersta barnaskapsberoendet. Och dit är vi ju alla på väg. Och jag tror att vi kanske måste få lov att testa det här stadiet med andliga tekniker ett tag. Det är inte farligt bara, vi inte bosätter oss där. Om vi också tar vara på våra erfarenheter som vi naturligtvis så småningom gör, att det här är ett förfängligt sätt att försöka att nå fullkomlighet och att tjäna Herren. Och jag tror att det stadiet då man så att säga utgår ifrån kunskapen om gott och ont istället för att utgå från kunskapen om han som är god. Kunskapens träd och livets träd. Det tror jag är det som Romarbrevet 7 handlar om på ett sätt. Därför att det handlar ju om en människa som känner lagen och som bejakar att den är god. Det handlar ju alltså inte om bilhandlaren som kör med alla skumma trick och metoder och som verkligen utgår från att det varken finns gud eller änglar eller demoner eller något, utan att det är bara hans rostiga gamla bilar som man ska sälja till svinpriser. Jag menar, det är ju inte om honom som Romarbrevet 7 handlar, utan det handlar om den som har förstått och bejakat Guds lag. Och att det är ett kapitel som liksom beskriver hur vi försöker tjäna Gud utifrån vår kunskap om vår tjänst istället för att göra det utifrån vår kunskap om Gud. Och hur det efter ett tag liksom kör på grund. Därför att det inte är tänkt att det är det som ska vara utgångspunkten för vår efterföljelse och vårt liv med Kristus. Då läser vi ett stycke här, ska vi se, från 7 versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt att du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte i budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls, det var synden. För att den skulle avslöjas som synd, vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synd. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur syndens lag. Om vi nu tänker på Petrus andra gången vid Genesarets sjö. Och så att säga har den bilden i minne när vi läser Romarbrevet 7. Så tycker jag man får ganska mycket ljus över det här kapitlet som vi nu har läst. Större delen av. Synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Det uppstod en tvist ibland dem om vem som skulle räknas för den störst. Det käraste samtalsämnet. Åtminstone det som oftast finns återgivet. Många gånger hade inte Jesus ställt en barnunge mitt ibland dem och försökt att förklara. De kunde det här. De kunde läxan långt tidigare. De visste precis vad Jesus skulle säga. Han hade sagt det många gånger förut. Men de hade inte upptäckt det. De hade inte sett och förstått. De hade bara lärt sig. Så på något sätt så finns det en prestigens drivkraft också i deras tjänande. Jag tycker under att det behöver inte väcka en ängslan hos oss att se det. För det gick bra för Petrus till sist. Det här är ju inte meningen att vi nu ska ängsligt börja riva i vårt inre och finns här nu någon prestige och hur ska jag nu kasta den ifrån mig och så vidare. Utan det är ju istället så att när vi ser detta så får vi liksom bara säga Herren håller på. Herren håller på. Men den som ska syssla med själavård och hjälpa och vägleda andra människor i kris. Ty den som talar här i Romarbrevet 7 är ju på ett sätt i kris. Jag, arma människa, vem ska rädda mig? Den människan måste ju ha lite förståelse för det här. Och liksom kunna peka ut hur Herren handlar i såna här situationer. Och det är så att säga ingen panik i det här. Att upptäcka barnaskapet istället för att försöka förverkliga det. Ni märker vad tjatig jag är. Men jag har ni detta med er i bagaget? Om ni så ingen har med er i övrigt från den här kursen så är väldigt mycket vunnet. Verkligheten finns där, men vi ser den inte. Vore ni blinda så hade ni ingen synd, men nu säger ni att ni ser, därför står det synd kvar, som Jesus säger. Och här kommer nu alltså budordet in i en människas liv, och människan med sitt inre, med sitt förstånd, bejakar. Ja, detta är ju rätt, det är riktigt, det är naturligtvis bra. Och nu ska jag bara börja leva efter det här. Och det är ju i den situationen mer än någonsin annars som man plötsligt upptäcker att man saknar förutsättningar för att leva så. Att det här inte är en fråga om att jag är oinformerad, utan att det är en fråga om att jag har inte den kärlek som det hela bygger på. Utan om prestigen och tagandet är så att säga den enda kraft som naturligen finns i våra liv, så hjälper det inte hur man informerar om prestigelöshet och givande. Jag kan dressera en människa till att börja att lämna ifrån sig saker, men jag kan inte samtidigt lära henne att inte ha beräkning i det hon gör. Och jag kan inte hjälpa henne inför den besvikelse som hon så småningom kommer uppleva när hon inte får det hon hade beräknat att få genom sitt givande. Jag kan dressera fram handlingar, men jag kan inte få människan tacksam på det viset. Jag kan aldrig få människan tillfredsställd. Utan istället så talar Paulus om hur han märker att en väldig kraft plötsligt blommar upp. Och till sist så blir det som att köra med bromsarna på. Motorn brummar och fräser och bromsarna ryker. Och till sist visar det sig att bromsarna är starkare än motorn. Och då säger man ju: jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och detta säger så många människor som kommer till själavård, fast kanske inte riktigt med de orden. Det är därför de kommer. Väldigt ofta är det så. Jag skulle önska, jag vet hur jag ville leva och skulle leva och borde leva, men det är stört omöjligt. Jag skulle vilja kunna sluta med drogerna här, eller med alkoholen här, eller jag ville kunna vara på ett annat sätt emot min hustru, eller jag skulle vilja kunna engagera mig i mina barn på ett annat sätt än jag gör, och så, men jag kan inte, det går inte. Det som människan naturligtvis i det läget önskar sig, det är det handgrepp som kan få det hela att fungera. Tala om för mig hur jag ska göra. Det är vad vi önskar oss. Men lösningen sitter ju inte där. Utan lösningen sitter någon helt annanstans. Och det är mycket överraskande också för många som har varit kristna hela sitt liv. Inte minst för dem ibland. Att det inte handlar om att hitta det där greppet som får allt att fungera. Utan att det handlar om att förstå vem han är. Därför är detta som kommer i Romarbrevet 8:1. Där ställs Kristus fram inför oss. Mitt i allt elände finns det ingen dom. Det finns ingen utklassning. Det finns inget förakt. Det finns inget avståndstagande från dig som person. Det avståndstagande som kan finnas kan vara ditt eget avståndstagande från dig själv, men inte hans. Och det betyder alltså att mitt i all ens ansträngningar att tjäna Herren med något som man inte har, så kommer Herren och bryter skammens tyranni. När jag ser vem han är och när han så att säga uppenbarar sitt hjärtelag för mig, då kan skammens tyranni brytas. Och skammen är ju bara prestigen med omvänt förtecken. Och då liksom kan den förbytas i den tacksamhet som en kraft av ett helt annat slag, och så får det hela att fungera utan ansträngning. Hur ska vi göra, alla vi hemmasöner nu då? Måste vi ut och ett varv och synda? Måste vi deka ner oss ordentligt för att kunna bli riktigt tacksamma? Nej, det behövs inte. Tack och lov. Jag brukar rekommendera en väldigt enkel liten bön. Herre, gör mig tacksam. Och det kan ju Gud göra på många sätt. I hela gamla testamentet kommer det ju tillbaka gång på gång. Alla fester och högtider och så här, när man ska förtälja om Herrens väldiga gärningar, påskfirandet, uttåget ur Egypten och så här. Påminnelserna gör detta till min åminnelse. Det är tacksamhetsfester, så att säga. Det kan ofta vara ganska nyttigt att påminna sig vad Herren har gjort i ens liv. Lova Herren min själ och förget icke vad gott han har gjort. För det gör vi ju. Vi ska ett ögonblick jämföra med vad Paulus säger i Galaterbrevet 2. Vi läste det väl igår eller när det var, men nu ska vi läsa igen och utvinna lite mer. Galaterbrevet 2:19. Alltså Galaterbrevet 2:19. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Det låter ju vackert, men vad betyder det? Något måste det ju betyda i alla fall. Det måste ju utgå från. Ja, det handlar ju om att när vi uppfattar Guds lag som en instruktion om hur vi ska handla. Och det gäller ju inte bara Moseböckerna och de 10 budorden, utan när vi läser skriften överhuvudtaget som en kokbok om hur man gör. Då har man ju egentligen en kärlek till lagen mer än till Kristus. Det blir som en kärlek till idealbilden där man ser sig själv liksom färdig och lyckad och andligt stark och utrustad och segerrik och ja, fyll i vad som själv önskas. Sätt kryss i rutan så kommer det portofritt. Och det är ju så att säga egentligen inte kärleken till Herren, utan det är ju den gamla vanliga drivkraften, fast vi nu har lärt känna Herren och hans vilja. Och Gud låter oss försöka ett tag. Därför att han vet att det är det allra bästa sättet för oss att komma underfund hur galet det här är. Verkligheten hinner ju alltid upp oss, menar jag. Och då inträder ju alltså det märkliga tillståndet att lagen, Guds vilja, uppväcker en kraft hos mig som är den enda jag har. Och som går stick i stäv med lagen. Och då kör jag fast. Och då kan man sedan säga som Paulus, jag har genom lagen dött bort från lagen. Till sist så dör man ju bort ifrån den där idealbilden. Det gick inte, det går inte. Jag går och fiskar, som Petrus sa. Och de andra killarna, de sa ju också, ja vi häng med, sa de, som de säger i Norge. Vi häng med, vi. Så de stack och fiskar hela bunten nästan. Och det är precis den situation som vi är i som kristenhet i Sverige idag, va? Det här gick ju inte. Vi har prövat allt och det var ingenting som funkade. Nu lägger vi av, vi går och fiskar istället. Vi går ut och metar, vi kan inte hålla på det här sättet. Och så går man tillbaka från människofisket till det gamla vanliga fisket, så att säga. Och det ser vi ju väldigt tydligt idag. Just detta. Besvikelsen på alla teknikerna. Och det festliga är ju att det är ju precis i den skärningspunkten som allt kan hända. Det är precis där man kan upptäcka Kristus. Vi vet allt om lagen. Och vi är så lagiska så det är lite klokt. Och ändå är det ju just i krisen när man kör fast och till sist säger jag arma människa, det är ju där man kan upptäcka Kristus. För det knepiga är att man kan dö på två sätt. Jag är död, säger Paulus. Men jag lever. Och man kan ge upp på två sätt. Det finns två sorters sätt att ge upp. Vi läste häromdagen 131 salmen. Jag har stillat mig som ett avvant barn. Jag umgås inte med ting som är mig för stora. Man kan tänka det, ja, nu har kung David gett upp. Oj, nu kommer det aldrig hända något mer. Tvärtom, han blev profet när han sa det. Det finns en uppgivenhet som gör att liksom bara allting... Luften går ur för att aldrig återvända. Och sen finns det en uppgivenhet som kan leda in i väldigt fruktbara områden. Och det här är ju en fixeringsbild där man bara ser konturerna glimtvis då och då. När man sitter och tittar på den så, ja, där är det visst något. Vänta nu, vart tog det vägen? Det finns två sorters uppgivenhet. Den ena för till livet och den andra är den slutliga döden. Den ena för till himmelrikets frid och den andra till gravkammarens. Ibland brukar jag använda den här bilden när jag sitter i samtal med människor och försöker förklara det här. Tänk dig två äkta makar som inte kan få barn. Och de försöker och de försöker och de mäter kroppstemperaturen och de tar alla möjliga piller och det är utredningar och det är gynekologer och det är röntgenundersökningar och det är allt. Och det här är ju en kris som kan sluta i den totala uppgivenheten då man till sist inte ens tar i varann. Och kan bli så förtvivlat uttröttade så att man orkar inte se en febertermometer. Men det finns också en uppgivenhet som består i att man adopterar ett barn, kommer ut ur krampen och kanske sen får egna barn. Förstår ni skillnaden? Den är inte så hemskt lätt att uttrycka i ord. Men det finns någonting som heter att dö för att uppstå. Och det är någonting som heter att dö för att aldrig uppstå. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Genom att jag försökte nu verkligen att förverkliga andligheten i mitt liv, så dog till sist också andligheten. Ja, min andlighet. Men då har jag chansen att upptäcka att detta är spikraka vägen till Herrens andlighet. Och det har vi på ett sätt möjligheten att upptäcka i Sverige idag. Men vi har kanske inte riktigt gett upp ännu. Fortfarande överflödar kristna tidningar om 100 knep för väckelse och 1000 knep för församlingstillväxt. Och bönestrategier och helande strategier och krigarstrategier och allt vad det heter. Vi kanske måste hålla på ett tag till. Så finns möjlighet. Men hur ljuvliga är icke glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen med ett gott budskap. Mitt framför oss har vi det glada budskapet, fast vi ser det inte. Barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader.